Jag ska faktiskt fortsätta på det som vi redan har hållit på med ett tag här i januari. Och jag vill gärna påminna er om att alla de här januari-undervisningen finns ju på nätet. De finns alltså som ljudfiler som man kan lyssna till ifall du har missat något. Jag tycker vi har haft en fantastiskt bra undervisning den här månaden. Tycker ni det också? Förra månaden alltså, januari. Jag ordnade på webbsidan nu så att ni hittar Stanleys tredelade serie Tripp, Trapp, Trull efter varandra. Ni hittar Rileys undervisning om den bedjande församlingen. Och Stanley har undervisat om tjänsterna och gåvorna i församlingen. Och så har jag då haft två gånger om en god uppväxtmiljö. Och det här blir tydligen tredje gången. Jag hoppas det tar slut sen så får vi börja prata om någonting annat. Nej då, det här kommer vi ha som tema tycker jag. Hela året, för det här är faktiskt något som är viktigt att det här lever hos oss. Att vi kommer ihåg, vad är fokuset, vart är riktningen i vår, när vi vill att någonting ska hända, någonting ska bli bättre, någonting ska liksom växa. Människor ska liksom må bra. Det kräver ständig, så att säga, påfyllning. Men jag tror det är jätteviktigt att vi förstår det, att Gud har kallat oss faktiskt med en helig kallelse till att göra någonting bra i den här världen. Och det går in på alla områden, allt från miljövård till själavård. Allt från att människor trivs tillsammans till att de blir frälsta och får ett evigt liv. Församlingens uppdrag är väldigt brett och stort och underbart. Och vi har alla vår uppgift i det här, det har vi pratat om redan tidigare. Och vi är alla med och påverkar hur den här helheten ser ut. Och idag så har jag tänkt att jag skulle prata lite om hur vi utvecklas som människor. Jag ska inte gå något jättelångt in inom psykologi här, för det är kanske inte dagens målsättning. Men vi ska ändå fundera på det här med att hur utvecklas en människa normalt, helt så här, som fysiskt och psykiskt och socialt. Och också andligt naturligtvis. Och en sån här tanke som jag då tycker är väldigt logisk i det här sammanhanget och som stämmer fantastiskt bra på församlingslivet också, på det andliga livet, det är nämligen att vi föds som individer men vi växer upp till att bli en del av en familj. Alla människor har ju inte den lyckliga omständigheten att man har en familj som tar hand om sig. Det vet vi också. Vi vet att det finns många som har fått leva under svåra förhållanden. En del är att familjen är dysfunktionell. Eller att man helt enkelt inte haft någon mamma eller pappa eller förlorat båda. Man har hamnat på ett barnhem som barnen i Biharamulo tidigare. Så det är klart att allas uppväxtmiljö är inte ideal i verkligheten. Och det har konsekvenser hur en människa sedan utvecklas och hur man mår resten av livet. Och jag som har läst lite psykologi i alla fall så vet ju att det finns väldigt mycket upplevelser i barndomen som människor bär med sig som sår, som traumor, som saker som på något sätt påverkar min nutid fast det kanske hände för 30-40 år sedan. Jag blir påmind om det som hände för länge sedan och jag mår dåligt av det. Och många människor mår dåligt utan att veta vad som orsakade tidigare i livet. För det hände så tidigt under uppväxten. Och det får man bearbeta och försöka komma till rätta med. Jag kommer underfund med vad är det som felas mig när jag mår så här. Men normalt, om vi tänker ändå i den här normalbilden, så de flesta barn, lyckligtvis i Finland, växer upp i en familj där man har en mamma, där man också ofta har en pappa. Tyvärr med många skilsmässor och samboförhållanden som är ganska lätta att bryta upp ifrån, så är det många ensamma mammor som får fostra sina barn. Det är tungt och det är tufft. Och det ger också kanske en liten obalans så att säga, i uppväxtmiljön. Hur som helst, om vi ändå tänker tillbaka på modellen, den som Gud har gett åt oss, där föräldrarna tar hand om sina barn. Vad händer med ett litet barn? Jo, man föds till livet. Tänk er nu er själva. När ni föddes så var ni ganska små, ynkliga och hjälplösa. Men vilken makt ni hade ändå. Så fort ni skrek eller kved eller grät så kom den där mammafiguren springande och bytte och mata och ja, ni vet. Så har vi ju alla överlevt eller genomlevt. Och det här barnet lär sig ju att om jag skriker så händer det någonting i min omgivning. Först vet man inte riktigt varför det händer och vad det händer. Men så småningom lär man ju sig att vissa ljud får en viss effekt. Eller hur? Så att det kan ju också hända att barn sedan så småningom, jag vet inte om du var en sån, men en del barn faktiskt lär sig att utnyttja systemet. Så att med rätt ljud så då får man mamma att springa eller pappa att springa på rätt sätt så man får det man vill ha. Och det där är ju en ganska sån här typisk start. Jag vet inte om ni som föräldrar någon gång har varit med om det, att ni har varit med barnen i butiken. Och så har man gått förbi de där långa hyllorna med godsaker. Och så vill ju den här individen ha det där, någonting. Och säger nej, nej, det är inte godis där idag. Eller hur man nu försöker manövrera där för att inte det ska bli bara godis hela tiden. Men det händer ju alltid då och då att vissa barn får en liten flashback från sin babytid. Att om jag ligger på golvet och skriker och sparkar så får jag till sist som jag vill. Är det någon som har varit med om någonting eller sett någons unge hålla på det där sättet? Våra barn gör ju inte sådant förstås. Eller vi gjorde ju aldrig något liknande. Nej, nej. Låt det vara fjärran ifrån oss. Det kan vi förtränga och förneka. Men visst är det ju så här att människor växer upp och man lär sig hur man ska försöka förhålla sig till omgivningen. Och i bästa fall, vet ni, i bästa fall, så från den här självcentrerade, själviska typen, så växer vi och mognar vi så att vi så småningom blir hänsynstagande och empatiska medlemmar av familjen. Tycker du att du har lyckats med dig själv på det sättet? Har du vuxit till en empatisk och hänsynstagande person? Jag tror att dina föräldrar gjorde ett bra jobb. Och du hjälpte till säkert själv också. Men visst är det så här vi hoppas. Och ändå så ser vi att inte det alltid som det blir så att vuxna människor är empatiska eller hänsynstagande. En del människor blir ju kvar i den här ganska självcentrerade jag. I'm worth it, som vi läser och hör i reklamen. Eller förverkliga dig själv och det här. Ja, oj, de där barnen, de är ju till besvär till och med, kan man uppleva i den situationen. Att världen är ju till för att jag ska ha det kul. För att jag ska få uppleva allt det där roliga som jag vill uppleva. Och det är ju egentligen lite sorgligt. Det värsta, eller inte sorgligt, men mest tragikomiska jag har hört på länge. Det var någon 70-årig holländare. Det var ju nyheterna för någon månad sedan. En 70-årig holländare som, eller belgare vad han nu var, som ansökte om att han skulle officiellt få bli betraktad som 15 år yngre. För att det skulle liksom ge honom bättre chanser på Tinder eller på de här dating-sajterna. My. Då undrar jag liksom hur hans utvecklingsprocess och mognadsprocess har gått. När han fortfarande lever kvar i någon sån här tonårsliv på något sätt. Kära någon. Men så där kan det gå. Jag tror faktiskt att i församlingslivet också, i det andliga livet, så har vi ganska liknande utveckling. Och därför så är det väldigt på något sätt tacksamt att jämföra så att säga, den här personliga, så att säga, mänskliga utvecklingen och också vår andliga utveckling och hur vi ser på varandra i församlingen. När vi på något sätt ska å ena sidan själva få vad vi behöver och å andra sidan också se till att andra får vad de behöver och att vi på något vis hjälper varandra framåt. För det är faktiskt inte meningen att vi ska förbli småbarn andligt sett heller. Utan vi ska faktiskt växa från att först, naturligtvis kommer vi till Jesus också för att vi behöver bli frälsta. För att vi behöver få hjälp. Eller hur? Så vi ropar och skriker tills vi får hjälp och det får vi. Absolut. Men vi är ju inte kallade att stanna kvar där utan faktiskt finns det en väldigt tydlig undervisning om att vi manas och kallas till att växa och mogna som andliga Guds barn. Så vi inte bara ropar på mjölken utan också klarar av att ta till oss den stadiga maten som Paulus talar om. Och det finns ju faktiskt ett väldigt tydligt bibelord som stöder just den här tanken, eller hur? Paulus skriver till Filipperna. Som jag tycker så att om man placerar in det här i en sån här småbarnssituation, hur skulle den här texten liksom landa där? Jag tänker på, Mimmi har ju sådana dagbarn och de är sådär 2, 3, 4 års åldern. Det är bara den första meningen. Sök inte konflikt eller tom ära. Är det någonting som händer, så är det ju, händer det ju konflikter. Väldigt lätt också i småbarnslivet. Och visst ska de ju vara först. Och de ska ha det som den andra har. Och de vill gärna vinna. Känner ni igen det? Det här händer också bland vuxna, naturligtvis. Där man är ute efter att själv få det man vill ha. Paulus säger, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Det är radikalt evangelium det här. Det här kräver nämligen ett aktivt val. Det är inte, det är klart om du är väldigt, hur ska jag säga, din självkänsla är väldigt dålig, så då sätter du andra högre, men det mår du inte bra av, kanske. Men tänk en människa som har en bra självkänsla, som mår bra och som av eget val väljer att ha den attityden till de andra. Jag respekterar den här personen. Jag lyssnar på den här personen. Den här personen är viktig. Inte bara för mig utan för hela sammanhanget. Och jag kan försöka vara tyst en stund och lyssna istället för att berätta vad jag tycker. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Det här är ju fantastiskt praktiskt, eller hur? Men vad svårt det är att lära sig det här. Att inte bara se till sitt eget bästa. För det här, att se till sitt eget bästa, det kommer liksom av sig själv, naturligtvis. Men att se till någon annans bästa, det måste man lära sig. Man måste förstå att det är faktiskt bra för oss alla om det går bra för den där. Om det går bra för grannen, om det går bra för samhället i Sibbo och i Finland, så är det också bra för mig. Så jag behöver hjälpa till att det blir bra för andra. Därför att det viktiga är att vi blir som Jesus Kristus. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Det är kanske vår målsättning. Det är dit vi vill komma. Och det är det som vi jämför oss mot. Det är hela tiden det här. Hur var Jesus? Är jag som Jesus? Eller är jag någon annanstans i tillvaron? Jag ska ge er 6 korta bibelställen som bara så att säga poppa ut för mig. Jag tycker det här var så bra skrivet av Paulus. Vi har ju tidigare talat om hur Jesus var och vi ska vara som han. Men Paulus, han har en bra grej också i första, i Romarbrevet 12 är det faktiskt vi ska röra oss. Romarbrevet 12, ja. Det första är då den här självuppfattningen. Att inte jag är världens centrum eller livets centrum, utan jag är bara en del av en större helhet och Gud är vårt centrum. Det gör att vi kan leva i en sån här situation där vi faktiskt är ödmjukare än vi skulle vara normalt. Vi ser att vi är en del av en större helhet. Så här skriver Paulus då i Romarbrevet 12 och verserna 3-5. Ska vi läsa den här tillsammans? Jag tror att det är en bra pedagogisk metod att läsa högt tillsammans. Okej, är ni med? I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Låt det här sjunka in. Jag tycker det här är ganska starkt också. Det här är en väldigt stor kontrast till världens tänkesätt, eller hur? I världen så tror man gärna mycket om sig själv och lite om andra. Om man tycker att de andra ska hjälpa mig, men jag behöver inte bry mig om de andra. Men jag i församlingen är en del av en kropp. Och inte vilken kropp som helst. Det är ju inte, vi är inte ett självändamål, utan det är Kristi kropp som är närvarande i vår gemenskap, eller genom vår gemenskap här på jorden. Och den har ett uppdrag och ett syfte som jag är del av. Och det här att se sig själv som en del av den här helheten, det är också en egen process som kräver både lite bibelläsning kanske och lite genomtänkt, insiktsfull reflektion. Men att när man ser det här, jag är kallad att vara en del av församlingens helhet. Jag bidrar med min gåva och de bidrar med sina, och så blir vi alla välsignade av det. Och också människor runt omkring. Därför att ingen av oss har allt som behövs, men tillsammans blir vi någonting större. Han fortsätter. Ingen är alltså ensam, alla bidrar. Vi läser den här. Det här är en bra text. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran. Att förmana med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktankar. Att vara hängiven som ledare. Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Vi har ju hört lite om gåvorna. Gud ger olika gåvor till församlingen. Man talar om evangelister och profeter och lärare och apostlar. Men här finns det också flera gåvor, eller hur? Här finns det gåvan att dela ut gåvor utan baktankar. Vilken fantastisk tanke, eller hur? Att man inte ger för att få någonting. Man köper liksom inte, utan man ger utan baktankar. Vilken suverän tanke som finns i Bibelns undervisning till församlingen. Att vara hängiven som ledare är en bra sak också för de som är ansvariga för någonting. Det gör vi med hela hjärta. Men sen den sista raden här då. Att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Är det lätt? När någon har gjort dumt, särskilt mot oss. Att visa barmhärtighet med glatt hjärta är inte lätt. Det är mycket mer djup i de här texterna än man kanske först tänker. Men om man lever enligt det här, vilken effekt har inte på en relation och en gemenskap om vi kan visa barmhärtighet med glatt hjärta? Det kräver nog lite helgelse. Det kräver nog lite att den helige ande hjälper oss oftast, eller hur? Men det här är målsättningen. Det här är någonting som vi tar som vision för vår gemenskap, eller hur? För gemenskapens utveckling så är just attityden väldigt, väldigt viktig. Nämligen att man börjar växa in i den här förståelsen att de andra är faktiskt viktiga. De är till och med viktigare än jag. Tillsammans är vi alla jätteviktiga. Vi läser från Romarna 12:9. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden, tjäna Herren. Älska varandra. Var innerligt tillgivna varandra. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Väldigt mycket varandra här. Och det beskriver ju liksom den kristens kallelse att vara tillsammans med sina syskon. Och liksom bygga upp gemenskapen, bygga upp relationerna, kärleken. Rensa undan det där som stör, det där som slår sönder, det som river och drar. Men istället så att säga med barmhärtighet och glatt hjärta ha en sån här positiv attityd till varandra. Vi går snabbt vidare till någonting som jag kallar enhetens byggstenar. Vi tänker på en gemenskap. Det är ingen självklarhet att det är någon enhet och harmoni i församlingen. Inte heller i familjen. Eller i vilken generation som helst. Eller relation som helst. Men det finns sådana saker som vi kan påverka faktiskt. Som kan hjälpa oss att bygga en stark enhet. Och jag påstår att Paulus han tar fram saker som glädje, medkänsla och hjälpsamhet. Det är liksom lite inbyggt i den här texten vi tidigare har läst. Vi läser då från vers 13. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Glada i hoppet. Tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Och hjälp de heliga. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Gläd er med de som gråter och så vidare. Det handlar väldigt mycket om att engagera sig i människors behov och människors liv. Tänk om vi kan odla en sån attityd till varandra. Att vi bryr oss helt enkelt om vad de andra, hur de andra har det. Vi har faktiskt också en högre kallelse än att bara så att säga, tänka på oss själva och på varandra. Vi har också fått en kallelse att in i den här världen som är så full av destruktiva saker. Saker som förstör människors liv. Ja, som vi måste erkänna, det är verkligen ondska som sker. Här är församlingen kallad och vi som kristna kallade att bemöta allt det här på ett helt annat sätt. Vi läser. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, minne hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Besegra det onda med det goda. Här så sträcker vi oss utanför den här familjegemenskapen i församlingen. Där vi rimligtvis alla har en bra inställning till varandra. Och vi är kärleksfulla och barmhärtiga, uppmuntrande och hjälpsamma. Och vi liksom gråter med dem som gråter och vi gläds med dem som gläder sig. Det är en utmaning. Men Paulus han tar det här, precis som Jesus också tidigare tog det ännu längre. Älska dina fiender. Om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Vilken radikal undervisning, vilken utmaning och vilken fantastisk vision för en församling och för en kristen att tänka sig. Vi är faktiskt, med Guds hjälp, är vi här på jorden för att föra in någonting gott. För att svara med någonting gott på det som faktiskt är ont. När människor är elaka så är vi faktiskt inte kallade att ge tillbaka med samma mynt. Utan vi är kallade att välsigna. Att ge dem någonting att äta. Wow. Det var ju det som Jesus fick så mycket kritik för. Kommer ni ihåg? Varför äter han med de där syndarna? Publikanerna? Tullindrivarna? De där som inte man skulle umgås med. De där som i princip var fiender. Och Jesus han åt med dem. Han började prata med dem. Han förstod dem. Han kunde liksom se igenom deras fasad. Han kunde nå fram till deras hjärtan. Han fick massor med vänner bland dem som inte var så högt aktade i samhället. Tänk om vi skulle vara lite mer som Jesus i det fallet. Tänk om vi skulle be Gud om hjälp att när jag blir arg på någon, när jag blir besviken på någon, när jag blir på allt sätt frustrerad på någon. Tänk om jag skulle kunna luta mig tillbaka mot Paulus och mot Jesus och säga jag vill signa den här personen som jag... Det känns inte så lätt och bra, men jag gör det därför att jag tror att det är min kallelse. Det är det här vad Jesus har gett mig uppdrag att göra. Att be för den här människan, ge den någonting att äta och välsigna den. Det är någonting att tugga på medan man äter. Sista texten. Församlingen har ju många delar och du är en av de delarna. Du är en del i kroppen. Det har vi hört så många gånger, vi har sagt det hela tiden under den här sista månaden faktiskt. På många olika sätt. Men jag tror att vi behöver faktiskt riktigt allvar ta till oss undervisningen som finns i Bibeln. Nämligen vi är inte kallade att vara ensamma solister som kristna. Utan vi är kallade att vara med i kören, i orkestern. Eller hur? Vi kan få spela solo ibland i orkestern också. Men vi behöver både våra andra musikanter bredvid oss. Och vi behöver en dirigent som vi följer. Så vi inte bara spelar vad som helst när som helst. Eller hur? En enkel bild, men så här är det nog också i församlingen. Att vi behöver se oss som en del av kroppen. Och jag bara... Låt mig ta en liten utvikning här. Jag har 3 minuter på mig kanske. Paulus använder ju en rolig bild med kroppen. Liksom att öga kan inte säga åt foten, att eftersom inte du är öga så kan du inte höra till kroppen och så vidare. Och har andra sådana jämförelser. Jag bara tänker mig hur kroppen samarbetar, eller hur? Om vi tänker riktigt konkret. Ögat, det ser ju liksom omgivningen. Och vet att där borta, om man vandrar i öknen, vi tar den här bilden, vi vandrar i öknen och det är törstigt och det är hett och det är oj, vad jobbigt. Men ögat ser att där långt bort där finns det en oas. Palmerna växer, Maria har planterat träd där så det är jättefint och grönt. Hela sluttningen är full av träd och där nedanför finns det vattendrag. Jag vet, där finns det. Så ögat säger åt resten av kroppen, ta oss dit för där finns det vatten. Men då säger benen, nej jag orkar inte. Det är så tungt. Jag vill bara lägga mig ner. Nå, den går nog benen med på att gå i alla fall dit. För de släpar sig och hela kroppen släpar sig dit då. Och sen kommer de till vattnet. Och där finns det kanske då en liten skopa. Och så säger öga, men ta nu den här skopan, benen. Nej, det är få som klarar av att hantera skopan med fötterna. Nej, men inte kan jag det. Vad ska vi göra? Öga, kan inte du ta den där skopan? Nej, inte kan jag det. Inte. Jag kan ju inte forma mig så att jag kan knipa tag i den. Nej, det går inte. Vad ska vi göra? Ja. Men så kommer de på. Men hej, vi har ju händer. Kroppen har ju händer. Vad roligt. Hör du hand, hur skulle det vara om du skulle ta tag i den där skopan nu och ge oss lite vatten? För vi behöver vatten. Hallå! Säger ögat och benen till handen. Och handen säger, ja, ni ska nog alltid kommendera mig. Vad är det här för sätt? Men okej, jag behöver också lite vatten. Inser ju handen så småningom. Så måste han diskutera med munnen. Hör du, hur skulle det vara om du skulle ta emot lite vatten här? Nu ska jag ge dig vatten. Och munnen säger, tack, 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 tack. Nåja, det här var en liten barnslig söndagsskolversion av Bibelns ord. Men det är redan, jag tror ni fattar vad jag menar. Vi behöver alla varandra, vi behöver samarbeta, vi behöver hjälpas åt. Och alla har olika egenskaper så alla kan liksom bidra med sin bit. Och alla behöver bidra, annars så funkar inte helheten. Ja, så vad är du då? Är du ögat eller örat eller munnen eller benen eller fötterna? I don't know. Vi tar det här sista bibelordet då. Första Korinthierbrevet 12 och 12-13. Här är ju Paulus, både i Romarbrevet och i Korinthierbrevet så talar han alltså om församlingen och gemenskapen som kroppen, Kristi kropp. Vi läser. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Fantastiskt. Stanley var ju inne på det här just hur det är anden som ger oss livet och förenar oss med Kristus. Men också förenar oss med varandra. Det är i anden vi är förenade. Genom den heliga ande. Och därför kan man tala om en kropp som är kopplad till varandra. För om vi lyssnar till anden, alla lite till mans, så dirigerar han oss. Så att vi kan göra någonting tillsammans som blir mer än vad någon enskild del någonsin skulle klara av på egen hand. Varje enskild kroppsdel är ganska hjälplös om den bara ska göra det den kan. Men är okopplad till de andra delarna. Då blir det ganska bedrövligt, eller hur? Så att låt den här bilden och den här tanken landa hos er att faktiskt jag är en del av en kropp och den här kroppen har ett uppdrag. Den här kroppen ska göra någonting tillsammans och vi hjälps åt. En fantastisk vision för församlingsgemenskapen, för den kristnas, de troendes gemenskap här på jorden. Och jag tror att det här är en resa vi måste göra, för de flesta av oss kommer till Jesus från ett ganska så här individualistiskt perspektiv. Jag behöver bli frälst. Jag behöver få uppleva Guds hjälp. Jag och jag och jag. Och visst är det ju ofta när vi ber så är det mina behov. Eller saker som jag bryr mig om, som på något sätt är viktiga för mig, som vi för inför Herren. Och det är helt okej. Eller hur? Kasta alla era bekymmer till Herren. Och låt honom få veta alla era önskningar. Visst. Men sen har han också, som vi har lärt oss också nu lite av den undervisning som Riley har gett oss så väldigt bra senast förra söndag. Lyssna på den ifall ni inte har lyssnat på den tidigare. Så lyssna på Rileys undervisning om den bedjande församlingen från förra söndagen. Den var suveränt bra och mycket konkret och enkel samtidigt. Så man fattar ju det till och med. Yes. Ja. Det är alltså någonting av det här som vi ska syssla med när vi vill skapa en god uppväxtmiljö för människor i den här gemenskapen. Om vi skapar god uppväxtmiljö för nya människor, för unga människor, för barnen, då händer det någonting som faktiskt vi också vill. Om vi skapar en bra miljö för andra, gissa vad som händer? Då får vi ju leva i den miljön själva också. Fantastiskt. Tänk inte bara på ditt eget bästa, utan också på andras. Och när du tänker på andras bästa, så blir du själv välsignad. Det är ju någonting av det här som Jesus säger också. Han säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra följa. Jesus, han är suverän. Och det är faktiskt hans kropp vi talar om. Och han vill använda den här församlingskroppen, den här gemenskapen, för att skapa en miljö där många får komma och dricka sig otörstiga, för att nu hålla den här bilden kvar. Och inlemmas i gemenskapen och i kroppen, för att också de ska bidra med sin gåva. Ska vi be? Tack Jesus Kristus för att du undervisar oss så suveränt, Herre. Att vi får läsa din undervisning, får läsa om hur du levde ditt liv här på jorden. Hjälp oss att komma ihåg det och bli påminna om det. Hjälp oss att höra vad anden påminner oss om. Jag tackar dig också för Paulus undervisning här som vi har tagit del av idag. Jag tackar dig för att vi får vara en del av din kropp, Herre. Att vi får vara en del av en gemenskap. Att vi får höra ihop. Att vi får se varandra som gåvor till varandra. Att vi får se att den andra är viktig för mig. Och jag tackar dig för att vi ska få verkligen uttrycka det på olika sätt. Att vi bryr oss om varandra. Vi är glada att se varandra. Vi är hjälpsamma och vi engagerar oss i varandra. Jag tackar dig för att du ser varenda människa som är här idag. Som har lyssnat idag. Och jag tackar dig för att jag får i Jesu namn välsigna var och en att fortsätta upptäcka det fantastiska att få vara inlemmad i din kropp, att få vara en del av din kropp här på jorden och få vara med av det här fantastiska som du håller på att göra, nämligen att föra in det goda, föra in frälsning där människor är förlorade, föra in ljus där det är mörkt, föra in kärlek där det är hatiskt och svårt. Herre, jag tackar dig för att vi får bära med oss budskapet om fantastisk frälsning, frihet och glädje hos dig. Amen.